إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Mubarak, Adab al-Mufrad, där vi studerar profeten Muhammeds välsignade karaktär, alihi afdalu salatu wassalam. Och vi har kommit fram till kapitel 563, hadith 1184. Kapitlet om att gå ner på sina knän, yani ställa sig på sina knän. Är det här tillåtet? Är det här förbjudet? Där berättas det från Anas radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam bad dhuhrbönen tillsammans med sahaba. Och när han var färdig med bönen och gav salam ställde han sig upp på al-minbar och påminde om domedagen. Och han påminde människorna att det kommer att ske enorma eller allvarliga saker på domedagen. Och sen så sa han, den som nu vill fråga någonting kan fråga om vad han vill. För wallahi, vad ni än frågar om nu så kommer jag att besvara er så länge jag står kvar på den här platsen. Och då så sa Anas radiyallahu anhu att folk började då att gråta då de hörde detta från profeten alaihi salatu wassalam. Och profeten alaihi salatu wassalam repeterade fråga. Och då så ställde sig Umar radiyallahu anhu på sina knän. Och han sa, radina billahi rabben, vi är nöjda med Allah som våran herre, wa bil islami dinen, och med islam som våran religion, wa bi Muhammadin rasulen, och med Muhammad som sändebud. Och då blev profeten tyst, alaihi salatu wassalam, då han hörde Umar uttala dessa ord. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam, awla, yani akta er. Amma walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, vid han i vars hand Muhammeds liv vilar, så har jag idag blivit exponerad, eller jag har fått sett paradiset och helvetet framför mig, yani i bönen, medans jag bad, och jag har inte sett en sådan ondska eller någonting sådant gott som jag har sett idag. Naam. Och denna hadith är sahih, den är autentisk. Och här nämns då att profeten alaihissalam bad med dem en salah, dhuhrbönen, och sen ställde sig på al-minbar och predikade. Och det här bevisar att det är tillåtet för imamen, eller den som gör da'wa, att hålla spontana påminnelser med jämna mellanrum, att ibland hålla en påminnelse. Så han påminner dem om domedagen. Och det är också någonting som vi ständigt är i behov av att påminnas om, den dagen vi ska återuppstå och möta Allah Azza wa Jal med våra gärningar. Och han nämnde där umuran izamen, yani mäktiga, enorma, stora händelser som kommer att ske den dagen. Och sen så säger han att den som nu vill fråga kan, eller han är välkommen att fråga. Yani här. Och han säger att det finns ingen fråga ni ställer förutom att jag kommer att svara. Och då säger Herren Nawawi och andra ulema, yani för att det uppenbaras till honom. Inte att han hade kunskap om det fördolda, utan det uppenbarades till honom. Yani nu, den här stunden, får jag svar på alla frågor ni ställer. Taib. Men vad händer, det har nämnts i vissa andra riwaya, att folk ställde för mycket frågor. Frågor som kanske inte borde ställas. Vilket gjorde att han blev arg, alaihissalatu wassalam. Och det är inte tillåtet att göra al-idha, yani att på något sätt göra profeten arg eller irriterad eller skada honom på något sätt. Och när Umar radiyallahu anhu såg att profeten alaihissalam var arg, så ställde han sig på knäna. Och det är det som är al-shahid, varför författaren nämner denna hadith, eller denna rubrik över denna hadith. Att han stod, ställde sig på knäna. Och han säger, ja Rasulullah, vi är nöjda med Allah som herre, med islam som religion och med Muhammad som sändebud, alaihi salatu wassalam. Och då blev profeten tyst, alaihi salatu wassalam. Yani, Det finns frågor, men alhamdulillah, tillräckligt med svar finns i Koranen, finns i Sunna, bil Koran och bima ja bihi rasul alayhi salatu wasalam. Yani allt finns där i. Och det här är tre väldigt vackra ord som här Umar radiyallahu anhu säger, att vi är nöjda med Allah som våran herre, med profeten alayhi salam som våran profet och med islam som våran religion. Och den som på riktigt uppfyller de här tre, fullbordar dessa tre, kommer att få glädje i detta liv och i nästa liv. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wasalam sa, dhaq al-iman, iman ska personen få smaka som är nöjd med Allah som herre, med islam som religion och med Muhammad som profet alayhi salatu wasalam. Så vill man ha suttman av al-iman, halawat al-iman, och det är lycka i detta liv och i nästa liv, så ska man vara nöjd med Allah som herre, med profeten som profet alayhi salatu wasalam och med islam som religion. Och de här tre frågorna är också de tre frågor som vi kommer att ställas i graven. Är det inte så? Då al-munkar och al-nakir kommer och säger man rabbuk, man nabiyuk wa ma dinuk. Så att fullborda dessa tre är ett mål som varje muslim ska sträva efter. Och då blev profeten tyst alayhi salatu wasalam då Umar radiyallahu anhu yttrade dessa ord. Och sen så säger han aula. Och ordet aula på arabiska betyder typ här ett tahdid, yani en varning. Som Allah säger, aula laka fa aula, yani akta er. Det vill säga, yani om ni inte skulle vara nöjda med Allah som herre, med mig som profet och med islam som religion, då skulle ni ha problem. Yani alhamdulillah att så är fallet. Taib. Så han säger här aula. Och sen svär han vid Allah att han innan, yani när han bett bönen, fått se paradiset och helvetet framför sig. Och att han aldrig sett någonting så vackert eller så glädjande och någonting så skräckfullt. Yani aldrig sett någonting så vackert som paradiset, någonting bättre än Jannah och vad som finns där i, och aldrig sett någonting värre och mer skräckinjagande än helvetet. Och det här bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Här står profeten alayhi salatu wasalam och leder sahaba i bönen. Och han får se dessa saker framför sig medan ingen annan ser dem bakom honom. Eller hur? Så att Allah azza wa jalla kan visa vissa saker till andra men dölja det från andra. Och det förstår man av denna hadith. Och man förstår också att Jannah är den största lyckan en människa kan uppnå och att helvetet är den största olyckan som en människa kan uppnå. Må Allah skydda oss från helvetet. Och då säger ulema här, just den här delen med hadithen att Umar radiyallahu anhu ställde sig på knän, yani adaban wa ta'ziman, i respekt och högaktning till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, ställde han sig på knäna framför profeten alayhi salatu wasalam. Nästa kapitel, bab al-istilqa, kapitlet om att ligga på ryggen. Är det tillåtet? Ja. Bab al-istilqa. Men det finns ett villkor som ni här kommer att höra. Det berättas här från Abbad ibn Tamim, från hans farbror, som sa att jag såg قلت رأيته قلت لابن عيينة نعم han sa jag såg profeten alayhi salatu wassalam mustalqiyan, liggandes på ryggen, och han hade det ena benet över det andra. Och i Tirmidhi lades det till i moskén att han låg på golvet i moskén på ryggen med det ena benet över det andra. Ja. Och det har nämnts vissa hadither att det här är ogillat. Att det är ogillat att ligga på det här sättet. Och hur kombinerar man mellan dessa två hadither? Jo, då så säger ulema att det är ogillat att ligga på ryggen om ens aura blottas. Yani till exempel, en person har en thob och han har ingenting under thoben. Inga kallingar, inga byxor. Kanske någon är fattig, han kanske inte har av någon anledning, så kanske det var förr i tiden, Thoben täcker när du står. Men om du ligger och tar upp ena benet och lägger det på andra, så ser man rakt in. Då blir det förbjudet. Och det här talade vi om i förra lektionen. Vi talade om ihtibā, att sitta och hålla händerna runt knäna. Att det kan också vara förbjudet om man kan se in. Men om ens aura täcks, så är det tillåtet. Och samma sak här. Det är tillåtet att ligga på ryggen med ena benet över andra, så länge ens aura inte blottas. Och ulema lägger också till här, att ligga på ryggen med benen över varandra och så vidare, det är ingenting man gör yani i sammankomster. Utan yani, du kanske är med en kompis, du kanske är själv, du ligger i moskén, väntar på bönen och så vidare, långt bak. Men inte att någon nu här mitt i lektionen bara lägger sig på ryggen och lägger upp benen över varandra. Eller jag gör det mitt i darsen till exempel. Det är opassande. Utan profeten Ali Sattas, han brukade sitta yani, respektfullt när han satt framför folk, alaihi salat wa salam. Tayyib, nästa kapitel. Kapitlet att ligga på ansiktet. Och det betyder här att ligga på magen. Halal eller haram? Mashallah. Alla tre åsikter. Halal, haram, makro. Tayyib, ska vi se här. Det nämns här en hadith från Abi Tahfa al-Ghifari, från hans far som berättade, och han var från Ahli Suffa, de sahaba som bodde i moskén. De fattiga sahaba som bodde i moskén. Han sa, medans jag låg och sov eller vilade i moskén sent en natt, så kommer en person till mig medans jag sover på magen, och han puttar till mig med sina fötter och han säger till mig, kom, ställ dig upp. Det här är ett sätt att ligga på som Allah hatar. Och när jag lyfte upp mitt huvud och kollade vem det var, så var det profeten alaihi salatu wassalam som stod över mig. Naam. Och Sheikh Albani nämner att den här hadithen är sahih. Tayyib. Så här ligger då en av sahaba på magen i moskén och sover. Och profeten alaihi salatu wassalam lär honom att Allah azza wa jall hatar det här sättet att ligga på. Och i vissa hadither, la yuhibbu Allah. Allah tycker inte om. Och det är samma sak som att Allah hatar. Allah hatar att en person ligger och sover på magen. Och här säger då vissa ulema att det här tyder på att det är förbjudet, haram. Andra säger att det är makro. Och det är det som Sheikh bin Baz rahimahullah säger, aqall al-ahwal. Det minsta vi kan säga att det är makro. Det är mellan haram och makro, Allahu alam. Och sen finns det också vissa ulema som säger att haditherna är svaga. Det finns inga autentiska hadither som tyder på att det är haram att ligga på magen. Men alla alam, yani många ulema har sagt att just den här hadithen är godtagbar. Och det säkraste är att undvika att sova på magen. Att ligga på magen. Och då säger Sheikh bin Baz rahimahullah, förutom om det är darura, yani det är nöd. Det vill säga en person är sjuk, har ont, inte kan ligga på ryggen eller på sidan. Då får man självklart ligga på magen. Eller din fru ska massera dig eller liknande. Då är det lugnt att ligga på magen. Men generellt ska man undvika att sova på magen. Speciellt när det finns så mycket ikhtilaf. Och det finns dessa hadither som många ulema säger är autentiska. Och att det här är något som Allah hatar. Och i vissa hadither att det är så som folket i helvetet ligger. Taib. Men ja, det finns lite kalam om dessa hadither. Wallahu alam. Men det säkraste att hålla sig borta. Och det som är sunna, att ligga på höger sida, ligga på ryggen, ligga på vänster sida, inga problem. Ja. Nästa kapitel. Om vi slutar leka med mobilerna här. Kapitlet, man ska inte ta och ge med vänsterhanden. Eller man ska endast ta och ge med högerhanden. Nej. Och där berättas det från Salim, från hans far, som sa att profeten alaihi salam sa: ingen av er får äta med sin vänster hand och ingen av er får dricka med sin vänster hand. För sannoliken så äter shaitan med sin vänster hand och han dricker med sin vänster hand. Och Nafi' brukade lägga till i hadithen: och han ska inte heller ta eller ge med vänster handen. Så här finner vi 4 stycken saker man inte får göra med vänster handen. Och det är äta, dricka, ge och ta. Får man inte göra med vänster handen. Och alla alam, det korrekta är att det är haram. Det är haram att äta och dricka med vänster handen. Ni kanske kommer finna i vissa böcker att det är makruh att äta och dricka med vänster. Men det är korrekta att det är haram. Varför? För profeten alaihissalam sa här att shaitan gör det. Yani den som äter och dricker med vänster efterliknar shaitan. Och den som äter och dricker med höger efterliknar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vem ska vi efterlikna? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Och det nämns också i Sahih Muslim: man akala bishimalihi akala ma'ahu ash-shaytan. Den som äter med vänster äter tillsammans med shaitan. Så allt det här tyder på att det inte är tillåtet att äta med vänster om man inte har en giltig orsak. Som att man till exempel är skadad i högerhanden och inte kan använda högerhanden. Då är det självklart tillåtet. Och vi har också nämnt det här, ett fel som många gör nu för tiden när de äter med 2 händer. De har till exempel en mat i högerhanden och en dricka i vänsterhanden. Och de kanske står och käkar. Då tänker de att det är lugnt. Jag käkar med högerhanden och dricker med vänsterhanden. Får man göra så? Nej. Utan då får man byta hand, man får ställa ner den ena, ta upp den andra och så vidare. Vi har också nämnt att det är tillåtet att äta med båda samtidigt. Hålla någonting med båda händerna. Men det som då är förbjudet är att bara hålla någonting med vänster och dricka eller äta. Okej? Okay? Och det är också en grej som här finns, att när man ska äta fint så har man ju då kniven med höger hand och gaffeln med vänster hand, eller hur? Så ska man skära maten eller köttet med höger handen och stoppa maten i munnen med vänster handen. Och även där, det är inte heller någonting man ska göra, utan man äter med sin höger hand och inte sin vänster hand. Utan vänster handen använder man till orena saker, rengöring och liknande. Och sen nämndes det också i hadithen den här tillägget som många inte känner till: och man ska inte heller ta eller ge med vänster handen. För shaitan gör det. Gärna, du är i affären, du ska ge pengar. Lägg fram dem med höger handen. Du ska lämna en biljett, du ska lämna ett föremål. Du ska ta emot någonting, använd höger handen. Om det inte är darura, om det inte är, yani som vi sa, nöd, och du kanske höger handen är upptagen, du kanske måste hålla en ratt eller liknande, och du endast har vänster handen ledig, det är en annan sak. Men vi talar om generellt, så ska man också ta och ge med sin höger hand. Nästa kapitel: shaitan kommer med en pinne eller liknande och kastar den på sängen. Tahib, shaitan kommer med en pinne eller liknande och kastar den på sängen. Och där berättas det en athar från Abu Umama radiyallahu anhu som sa att shaitan kommer till en av era sängar. Eller shaitan kommer till en av er, till eran säng, efter det att hans fru har fixat den. Efter det att hans fru fixat sängen och förberett sängen. Och kastar en pinne eller sten eller liknande på sängen för att göra mannen arg på sin fru. Så om någon av er finner detta så ska han inte bli arg på sin fru. För det är min amal i shaitan. För det är någonting som en shaitan har gjort. Och denna hadith är hasan. Och det nämns också att den är sahih marfu'an. Yani från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Kommer nämna sen här, kommer komma senare. 1217. Som Sheikh Albani här nämner. Ja. Taib. Så denna athar lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att shaitan är väldigt mån om att förstöra mellan en man och en fru. Shaitan är väldigt mån om att förstöra mellan en man och en fru. Ni vet hadithen i Sahih Muslim att han skickar ut sina soldater. Den stora shaitan, han är på havet. Han har sin bas där och skickar ut sina yani, soldater för att göra ifsad på jorden. Att skapa yani, kaos på jorden. Förstöra och få människor att göra kirk och kuffer och synder och liknande. Och en sak som shaitan uppskattar som nämns i hadithen, det är när shaitan kommer tillbaka och rapporterar att han har förstört mellan en man och en fru. Och han var på dem tills de skilde sig. Då så klappar shaitan honom på huvudet och säger inte, yani, inte. Det är du som har lyckats. De andra har inte gjort någonting. Du har gjort någonting. Då du lyckades skilja mellan en man och en fru. Så shaitan han har många olika sätt i att försöka få en man att skilja sig från frun eller frun att bli arg på mannen och kräva skuld och liknande. Yani komma in mellan ett par och orsaka hat och ilska och tjafs, bråk och liknande. Och en sak som han då kan göra är fysiska saker. Många tänker att shaitan han är någonting osynligt och de har ingen makt över att ta i fysiska objekt och liknande. Jo, det har de. De kan göra såna här saker. Att de kommer och kastar saker på sängen. Yani pinnar, stenar och liknande. Så att mannen blir arg och säger till sin fru, vad är det här för någonting? Och sängen är smutsig. Du har inte borstat av sängen. Och du lägger smuts i sängen. Och du är en dålig kvinna. Jag vet inte vad. Du vill skada mig och hit och dit. Och från ingenstans blir han arg på henne för någonting hon inte ens har gjort. Och han gör exakt det som shaitan vill att han ska göra. Och därför nämns det, kommer det nämnas senare att när man sover så är det sunna att borsta av sin säng. Med sitt klädesplagg eller någonting tre gånger. Så jag bismillah och borsta av sängen innan man sover. För man vet inte vad som finns i sängen. Det kan vara smuts, det kan vara någon insekt, det kan vara någon gin eller liknande. Bismillah och borsta bort dem innan du lägger dig i sängen. Men hadithen bevisar en jätteviktig sak och det är hur shaitan är mån i att förstöra mellan en man och en fru, att förstöra ett fungerande äktenskap. Och att man inte ska bli arg på varenda litet fel som händer i hemmet. Det kan vara en tredje part som orsakat felet. Hänger ni med? Det kan vara shaitan själv, eller som här Sheikh Abdurazak säger, att shaitan lurat någon annan, kanske ett barn i hemmet, att göra någonting dåligt. Som nämndes i hadithen, som vi gick igenom här, häromdagen, hadithen om mat. Då den här flickan kommer springandes mot maten och vill börja äta utan att säga bismillah. Och då tog profeten tag i hennes hand och han sa att hennes hand var med shaitans hand. En shaitan vill göra maten halal med hjälp av den här lilla flickan så att hon inte säger bismillah. Så att shaitan lurar ibland folk att göra dumma saker. Han gör det själv eller han lurar någon annan att göra det. Så hittar man sådana här saker i hemmet eller någonting saknas, någonting är fel. Det kan vara en orsak. Okej? Okay? Att det är en jinn eller shaitan som då har varit där och gjort det här för att orsaka problem. Så man ska inte vara snabb i att döma. Och även om det nu skulle vara så att ens fru glömt någonting i sängen. Hon glömde en penna, ett suddgummi eller någonting i sängen. Varför ska man bli arg för? Är det hela världen? Ja, är det någonting att värt att bli arg för? Att börja tjafsa för? Eller själv. Ta bort den och gå och lägg dig igen. Vad är problemet? Man ska inte vara en sån komplicerad människa. Som kräver alldeles för mycket av ens fru. Hon är bristfällig. Du är bristfällig. Du är inte perfekt. Hon kommer inte heller vara perfekt. Och det är jätteviktigt i ett äktenskap att använda ett tawaful. Att kunna se mellan fingrarna. Kan inte hacka på varenda liten sak som ens partner säger eller gör. Utan personen har en dålig dag, personen är trött, personen säger någonting dumt. Alltså jag bryr mig inte. Jag går vidare igen. Hon har andra bättre egenskaper. Vi ser mellan fingrarna, eller hur? Annars kommer ett äktenskap aldrig att funka. Den som vill ha den här perfektion och en fru utan brister eller en kvinna vill ha en man utan brister behöver inte gifta sig. Är det inte så? Och därför så säger profeten alaihi salam att en man får inte hata en troende kvinna på grund av en dålig egenskap som hon har, utan hon har goda egenskaper. Gärna han ska kolla på hennes goda sidor, och de dåliga sidorna får man ha överseende med. Så enkelt är det. Och självklart, yani, brister i religionen och karaktär och sånt, det är självklart något man ska försöka påverka. Det är inte att man ska se mellan fingrarna om ens fru är spydig och säger fula ord till en och liknande. Självklart, det här är något som måste rättas till. Lära personen att det här är opassande, inte tillåtet, det är haram i islam att se fula ord till en människa och liknande. Men vi talar om de här vardagliga små felen som alla gör. Alltså, ibland se mellan fingrarna och gå vidare i livet gärna. Men brister ska vi självklart både män och kvinnor sträva efter i att bli av med. Ja. Och här nämner också att det finns två faktorer som försöker förstöra mellan ett äktenskap. Det finns många faktorer. Vi har gått igenom det där som handlar om skilsmässa. Det finns på hemsidan. Vi nämner de yttre faktorerna och de inre faktorerna kan man säga. Och det här är räknas som en yttre faktor. Yani, du har någon från utsidan, en tredje part försöker förstöra äktenskapet. Och där finns det shayatin eller insul jinn. Det finns shayatin från både jinner och människor. Och här har vi shaitan från el jinn som försöker förstöra mellan mannen och kvinnan. Och sen finns det shayatin eller ins. Shayatin från människorna som också försöker förstöra mellan en man och hans fru. Och därför så sa profeten alaihissalam, Allahs förbannelse över den som försöker förstöra mellan en man och hans fru. Yani den som förstör en fru för mannen. Yani går in och wiswas och han är dålig för dig och du förtjänar bättre. Och en sån här skitsnack. Och sen hon skiljer sig på ingenting på grund av yani löjliga saker. Och sen hon får inte alls någonting bättre. Hänger ni med? Det finns såna här shayatin ibland. Det kan vara flickkompisar, det kan vara svärmor och liknande som försöker förstöra ett äktenskap. Och det gäller att vara alert på sin vakt och gärna känna till de islamiska bestämmelserna. Att vi muslimer skiljer oss inte för ingenting. Att byta partner är inte som att byta kläder. Det är något stort att skilja sig. Det är den sista utvägen och inte den första utvägen. Nästa kapitel. Kapitlet, den som sover på taket utan att det finns någon kant på taket. Vad menas med detta? Ni har säkert sett gamla lerhus, stenhus som fanns förr i tiden. Det finns fortfarande bilder på det i många arabiska och afrikanska länder. Då ser man att taket är helt platt. Och det finns inga kanter på taket. Häng med. Det finns ingen liten mur av kant eller liknande. Det är haram att sova på ett sånt här tak. Sova. Du får ligga och sova, dricka te eller någonting. Inget problem. Men sova får man inte göra. Som det har nämnts här i hadithen som författaren tar upp. Han säger här att det berättas från Abdurrahman ibn Ali från hans far, från profeten alaihissalam, att han sa: den som sover på taket utan att det finns någon kant, faqad bari'at minhu adhimma. Han har yani avsagt sig yani Allahs skydd. Han har blivit av med Allahs skydd. Och det nämns en liknande hadith här att den som sover på injar yani på ett tak utan skydd eller liten mur eller en kant och sen faller ner och dör, bari'at minhu dhimma. Han har avsagt sig yani Allahs skydd. Och den som ger sig ut på havet under en storm med vetskap och sen går under har också avsagt sig själv Allahs skydd. Ja. Islam är en religion som lär oss att värna om livet. Minns ni när Sheikh Suleiman var här och han talade om de fem viktiga principer som islam har kommit för att skydda? Kommer ni ihåg dem? Daruriyat al-khams. Tayo, om ni kommer ihåg dem, vilka var de? Islam har kommit först och främst att värna om religionen, ad-din, skydda al-islam. Och sen? Ja? släktbanden kommer typ sist. Heder och släktband räknas som en. Livet. Sen. Egendom. Och en till. Varför är det haram att dricka alkohol? Intellektet. Taib. Så i rätt ordning. Islam har kommit för att skydda liv. Skydda din. Två, liv. Tre, al-aql. Fyra, al-mal. Och fem, al-ird. Yani heder. Och där faller det in släktband. Naam. Så islam har kommit för att skydda människans liv. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَ. Och att kasta er inte in i ert eget fördärv. Yani, gå inte mot ert eget fördärv. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Allah säger döda inte er själva. Yani sådana här självmordsgrejer, idiotgrejer ska man inte göra. Som tyvärr många människor gör idag. Wallah, det är sorgligt att se. Såg något klipp. Folk som offrar sitt liv för att ta en selfie. Har ni sett den här? Han ställer sig på ett kant till ett hus och så ramlar han ner. Han ska ta en selfie. Någon ska klättra upp på ett berg och han ska stå på någon kant. Jag vill inte hänga och göra någon grej och ramla ner och dö. För ett foto. Haram islam. Vad är det här för idioti? Får inte göra såna här dumma saker. Får inte röka. Du får inte göra andra saker som orsakar din död. Du kör som en idiot i flera hundra kilometer i timmen på en liten grusväg eller någonting. Det är galenskap. En muslim gör inte sådana saker. Och här är ett exempel. En sån enkel sak som att lägga sig och sova på ett tak utan kanter. Många människor när de sover vet inte vad de gör. Han går i sömnen, han rullar på sig, vänder på sig. Och sen, puff, han är inte van att sova på taket. Så han ramlar ner och dör i sömnen. Vems fel var det? Hans eget fel. Allas. Han har ingenting annat att skylla på än sig själv. Och därför är det inte tillåtet i islam. Och det andra exemplet som nämndes är att man inte heller får ge sig ut på havet när det är yani yartaj. Yani storm kan man säga. Det är oväder och storm. Med vetskap. Yani en person som inte vet. Han ger sig ut på havet, det är lugnt. Han har ingen synd på sig. Men man vet att det är storm. Och det är oväder. Det är katastrof. Och du säger, nej men jag måste fiska, jag måste ha cash. Eller jag måste åka till hem eller liknande saker. Det är också inte tillåtet. Och idag man kan också ta det exemplet av de här miskinflyktingarna som tar de här gummibåtarna från Libyen till Italien till Grekland, jag vet inte vad, och sitter flera hundra personer i en liten gummibåt. Sitter flera hundra personer i en liten fiskebåt. Och, vad är det här för någonting? Det är också självmordsuppdrag. Många dör. Vi läser varje dag nästan, eller hur? Folk dog, barn dog, kvinnor. Och vissa kan inte ens simma. Alla måste. Så det är inte tillåtet till islam. Man får inte ge sig in i sådana här självmordsuppdrag. Alla måste. Nästa kapitel, att ha sina fötter hängandes ner eller dinglandes ner när man sitter. Och där nämnde författaren hadithen som vi har nämnt flera gånger, hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, där han säger att profeten a.s. var inne i en trädgård som var omgiven av en mur och han satt där på kanten till brunnen med fötterna nerhängandes i brunnen. Okej, okay. Förkortar hadithen. Ni minns hadithen kanske? Hadithen som nämner dygden av Abu Bakr och Umar och Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Men i alla fall att han satt med fötterna nerhängandes i brunnen. Att det här är någonting tillåtet. Tayyib, nästa kapitel. Vad säger man om man går ut om man har ett ärende? Nu kommer författaren börja gå igenom vissa adhkar. Vissa dhikr. Som man säger vid tillfällen. Vad säger man när man går ut? Och där nämner han två hadither som är svaga. Men den andra hadithen. Det finns en liknande hadith som är sahih. Och det är hadithen från Abi Huraira. som författaren här nämner, att profeten alaihissalam sa, eller brukade säga då han gick ut från sitt hem, Bismillahi at-tuklanu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yani just den här riwayan, denna narrering, med ordet tuklan, den är daif. Men det som är sahih är det som finns i Tirmidhi, att profeten alaihissalam brukade säga då han gick ut från sitt hus, Bismillahi tawakkaltu, istället för at-tuklanu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Och då så går shaitan bort. Och han säger, vad ska vi göra med en person som har väglätts? Han har fått tillräckligt. Och han har fått skydd. Så när han kommer ut, det sägs till honom, först och främst då en av änglarna, Hudita wa kufita wa wukit. Du är vägledd. Du har fått tillräckligt, eller kommer få tillräckligt. Och du kommer att skyddas. Och då säger shaitan till sin kompis, vad ska vi göra med en person som är vägledd, skyddad och har fått det han behöver? Taib. Så den här duan som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner är tawakkul från början till slut. Att en muslim ska vara en person som alltid förlitar sig på Allah Azza wa Jal. Och den här hadithen, den här duan som ni inshallah ta'ala alla kan, eller hur? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Den är sahih. Som man säger när man lämnar sitt hem. Den är tawakkul från början till slut. Först bismillah. Och ni vet, vi har gått igenom det här förut. När man säger ordet bismillah, så är det här al-isti'ana. Yani, i Allahs namn går jag ut. Yani, jag söker Allahs hjälp med den här utgången. Att Allah ska skydda mig, Allah ska ta hand om mig, Allah ska försörja mig och så vidare. Yani bismillah, i Allahs namn går jag ut. Och när du säger i Allahs namn går jag ut, vad menar du? Yani, jag söker Allahs hjälp, Allahs baraka, Allahs skydd, välsignelse från all ondska när jag går ut. För alltid när man säger bismillah finns det någonting underförstått. Yani, du ska läsa Koranen, bismillah rahman rahim. Yani bismillah, jag läser. När du säger bismillah innan du äter, vad är det som är underförstått? Bismillah, jag äter. Yani Allah välsignar maten. Eller hur? Och så vidare. Så att man säger bismillah, när man säger det, finns det alltid någonting underförstått. Okej? Men här då är det tawakkul. Bismillah, yani Allahs namn, går jag ut. Jag söker Allahs hjälp. Det är tawakkul. Tawakkaltu ala Allah. Jag sätter min fulla tillit till Allah. Alltså det var det. Det är tawakkul, yani uppenbart. Och sen, la hawla wa la quwwata illa billah. Det är också tawakkul. Att ingenting sker eller ändrar på sig eller ingen kan påverka någonting om Allah inte vill. Yani jag vänder mig till Allah för att ge mig allting gott och skydda mig från allting ont. För endast Allah är den som kan göra detta. Och det är också tawakkul, mashallah. Och det är så en person ska vara. I hela sitt liv ska man vara en mutawakkil. Allah älskar en mutawakkilin, de som förlitar sig på honom. Så att man ger sig ut och förlitar sig på Allah Azza wa Jal. Och då får man subhanallah det här skyddet, vägledning av Allah. Du får kufit, yani Allah kommer att vägleda dig, skydda dig, ta hand om dig, mashallah. Och shaitan sticker. Och subhanallah, han nämner Sheikh Abdurrazak al-Faida, han säger, kolla här hur han nämner att shaitan sitter utanför din dörr. Shaitan sitter och väntar på dig att du ska gå ut. På dig och din fru och dina barn och så vidare. Han sitter i bakhåll. Han är hela tiden på oss. Framifrån, bakifrån, från alla håll. Han försöker att vilseleda oss. Som vi nämnde i hadithen, shaitan kommer till er i alla era angelägenheter. Så här, shaitan sitter utanför huset och väntar på att du ska gå ut. För att försöka vilseleda dig under dagen. Medan du är borta, medan du är på jobbet, medan du är i skolan. Så kolla hur viktigt det är att säga den här duan. För att få skydd av Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa kapitel, och vi tar det som sista kapitel. Kapitlet vad man säger på morgonen. Bab ma yaqulu idha asbah. Kapitlet vad man säger på morgonen. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen uppmanat oss att minnas honom på morgonen och på kvällen. Utöver att vi ständigt ska minnas honom. فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Vi ska ständigt minnas Allah mycket. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ وَذَاكِرَتْ. Yani man ska alltid vara i kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns två sorters dhikr. Man kan säga dhikr al-mutlaq, den som är generell. Att du när som helst säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Du läser Koran och så vidare. Det är dhikr, mashallah. Mutlaq, generell. Den är inte begränsad till en viss tid eller antal. Då säger den när du vill, hur mycket du vill. Och sen finns det en dhikr som är muqayyad, den som är begränsad. Okej? Okay? Och den dhikr som är begränsad är den som har specifika ord som sägs vid specifika tillfällen. Okej? Okay? Som till exempel efter bönen. Där finns det specifik dhikr, muqayyad. Att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, en gång och så vidare. Du läser ayat al-kursi en gång. Du säger Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika och så vidare. Ja, det finns specifika dhikr som man säger vid specifika tillfällen. Okej? Okay? Och här har vi en av de viktigaste. Och det är de adhkar, de dhikr som är specifika för morgonen och kvällningen. Okej? Okay? Det som kallas för adhkar al-sabah wal-masa. De adhkar man säger på morgonen och på kvällen. Och de här är ikhwa jätteviktiga. Många av oss glömmer bort dem. Många av oss glömmer bort dem. Men subhanallah, de ger så mycket khair. Allah azza wa jal ger dig så mycket khair om du säger dessa adhkar. Du får skydd, du får baraka, du får så mycket gott, mashallah. Skonas från ondska, mashallah, allting. Och de tar några minuter att säga. Men ändå, vi har inte tid. Det är inte så. Hela tiden måste sova, måste till jobbet, måste till skola, måste käka, måste hit och dit. Och vi har inte tid att sitta och göra dhikr i 5, 6, 7, 8 minuter efter bönen. Wallah al-mustan. Och till och med dessa adhkar är tillåtna att säga när du går. Du behöver inte ens sitta, du kan gå och säga dem. Men säg dem. Så att man säger dessa adhkar på morgonen och på kvällen. Och de adhkar man säger på morgonen, det som kallas för subh. Det är från soluppgången, den första soluppgången, tills shuruq, tills solen har gått upp helt och hållet. Den tiden kallas för då subh. Okej? Okay. Och den tiden är ju ungefär en och en halv timme, två timmar, två och en halv timme, beroende på vintersommar och vart man befinner sig på jorden. Och det vanligaste är att man säger dessa adhkar efter fajr-bönen. Okej? Okay. Men om man säger dem en halvtimme efter eller någonting, det är lugnt. Och även här nämner Sheikh Abdurrazak i förklaringen att om du glömt att säga dem, du hann inte säga dem, du glömde säga dem, du var upptagen, du försov dig, säg dem efter att solen har gått upp. Du kan ta igen dem. Okej? Okay? Och det här nämner också andra ulema att man kan ta igen dessa adhkar. Och samma sak på kvällen. Och adhkar al-masa, det är inte kvällen som vi säger i Sverige, utan det är mera, jag tror det heter på svenska, kvällningen. Yani mellan asr och maghrib, då solen håller på att gå ner. Det kallas på arabiska för al-masa. Och det är då man säger adhkar al-masa. Yani efter salat al-asr fram till salat al-maghrib. Och samma sak där, skulle man vara upptagen, skulle man glömma dem, så kan man ta igen dem efteråt. Naam. Och dessa adhkar, alhamdulillah, finns idag i mobilappar. Det finns översatt på islam.nu. Vi har en dhikr-avdelning. Det finns i dua-böcker. Det finns till och med här. Ni kan få en bok gratis efter darsen. Som just heter Adhkar Sabah al-Masa. De autentiska. Så finns ingen ursäkt. Finns ingen ursäkt. Kan du inte läsa arabiska? De finns med vanliga bokstäver. Wallah, finns ingen ursäkt. Eller hur? Så jätteviktigt att vi lär oss dessa adhkar. Och författaren nämner två autentiska adhkar i detta kapitel som vi tänkte gå igenom i dagens föreläsning. Det första är från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam brukade säga på morgonen: Allahumma bika asbahna Och Allah, det med din hjälp vi har upplevt denna morgon. Wa bika amsayna. Och det med din hjälp eller din tillåtelse som vi upplever kvällningen. Wa bika nahya. Och det är med dig som vi lever. Wa bika namut. Och det är du som tar våra liv. Wa ilayka an-nushur. Och det är du som låter oss återuppstå. Och på kvällen brukade han säga: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Och till dig ska vi alla återvända. Mashallah. Så här finner vi att profeten alayhi sallam brukade säga denna dhikr. Kan. Ja, han brukade slå vakt om att alltid säga denna dhikr. Och det betyder att det är en sunna som vi också borde vara måna om att säga. Att vi alltid ska försöka säga denna dhikr på morgonen och på kvällen. Ja. Så vad var det han sa då? Allahumma bika asbahna. Yani Allah, det är yani med din hjälp, ditt skydd som vi har upplevt denna morgon. Vi lever i din ni'ma. Och vi lever i allting gott som du har gett oss. Ja, när man påminner sig själv om Allah Azza wa Jalls alla gåvor. Att det faktiskt är en enorm ni'ma att man får uppleva denna morgon. Eller denna kväll. Denna dag. Att man påminner sig själv om detta. Att det endast med Allah Azza wa Jalls tillåtelse som man finns här. Som man fått uppleva denna nya dag. Denna morgon. وَبِكَ أَمْسَيْنَا. Och det är med Allahs hjälp, Allahs ni'ma som vi också får leva fram till kvällen. وَبِكَ نَحْيَا. Och det är med dig som vi lever. وَبِكَ نَمُوت. Och det är du som bestämmer när vi ska dö. Och här kan man också säga وَإِلَيْكَ النُّشُور. Och det är du som låter oss återuppstå. Att det här också handlar om sömnen. För att sömnen, som det har nämnts i vissa hadither, är den lilla döden. Sömnen är den lilla döden. Och därför så brukade profeten a.s. säga när han vaknade: Alhamdulillah som gav oss liv efter döden. Och Allah nämner också detta i Koranen, att det är han som ger era liv tillbaka på morgonen efter att han tagit era liv. Så döden är den lilla sömnen. Sömnen är den lilla döden. Då själen på något sätt lämnar kroppen, hur Allahu alam. Men Allah ger oss tillbaka själen på morgonen. Så man tackar Allah Azza wa Jal. För hur många människor är det inte som dör på natten? De går och lägger sig friska, ställer väckarklockan, men upplever inte morgondagen. Så alhamdulillah, du har vaknat frisk. Din själ är tillbaka. Du har ännu en dag där du kan göra goda gärningar. Du kan se dina nära, dina kära. Du kan göra toba, du kan sträva till Jannah. Alhamdulillah. Så man tackar Allah Azza wa Jal för alla dessa tillstånd. Ja. Och sen samma sak på kvällen. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Och det är till dig vi ska föras åter. Den andra och sista hadithen vi tänkte ta idag berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam inte brukade lämna dessa ord. Genom han sa alltid dessa ord idha asbaha wa idha amsa. På morgonen och på kvällen. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Wa Allah, jag ber dig om al-afiyah. Fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya. Wa Allah, jag ber dig om al-afwa och al-afiyah i min religion och i mina världsliga angelägenheter. Wa ahli wa mali. Och i min familj och mina egendomar. Allahumma stur awrati. Wa Allah, täck mina brister. Wa amin rawati. Och säkra min rädsla. Allahumma hfadni min bayni yadai. Wa Allah, skydda mig framifrån. Wa min khalfi, och bakifrån. Och från höger och från vänster. Och över mig. Och jag söker skydd hos dig att slukas upp underifrån. Ja. En väldigt, väldigt mäktig dua. Och samma sak där, profeten alaihi salam brukade aldrig lämna denna dhikr. Tyder på att den är sunna. Att repetera varje morgon och varje kväll. Så vad var det för dhikr han då gjorde här? Han bad Allah om al-afiyah. Och al-afiyah, är det någon som vet vad det betyder? Välmående. Också, om man vänder på det. Afak Allah. Att skyddas från ondska. I alla dess betydelser. Det kan vara till exempel sjukdomar. Att ha al-afiyah, att vara frisk. Det kan vara fattigdom. Afiyah. Att ha mat på bordet. Att ha pengar i fickan. Ja, afiyah. Taib. Och så vidare. Ja, afiyah. Att skonas från ondska. I detta liv och i nästa liv. Så han bad Allah Azza wa Jal här om al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Och Allah, jag ber dig om al-afiyah i detta liv och i nästa liv. Och han begränsade inte al-afiyah till hälsa eller till fattigdom. Generellt. Allah, ge mig al-afiyah. Och det har nämnts i vissa hadither, hadith al-Abbas, då han kom och frågade profeten al-Islam om en dua, och han lärde honom om att be om al-afiyah. Och han ville ha mer, lära sig någonting mer. Han sa, yani, bästa du kan få är al-afiyah. Yani, en av de bästa dua du kan göra i detta liv är att be Allah om al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Och många av oss, vi faller kort i den här duan. Och det behöver inte vara just den här. Det kan vara när du gör dua, gör någon dhikr, dua, vanlig dua. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Be Allah mycket om al-afiyah hela tiden. Gärna flera gånger om dagen. Allahumma afini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Okej? Okay? Kommer ni komma ihåg det? Inshallah. Så han bad här, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhira. Och sen Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Och Allah, jag ber dig om al-af, yani förlåtelse. Att du döljer mina brister och mina synder. Och jag ber dig om al-afia fi dini wa dunyaya. I min religion och i mina världsliga angelägenheter. Wa ahli wa mali. Yani Allah, bevara och skydda min familj och mina pengar från all form av ondska. Vad det än må vara. Och det här är vi också ett stort behov av. Yani hur mycket ondska finns det inte som våra familjer och vår egendom utsätts för varje dag. Det är inte mycket i dessa samhällen. Där folk halkar till höger och vänster. Och sen säger han Allahumma stur aurati. Och Allah, dölj mina brister. Och al-aurat, yani det som man inte vill att andra ska se. Och det är samma ord som al-aura. Yani ens nakenhet. Men det här syftar mera på här ens brister. Taib. Och så säger han wa amin rawati. Och trygga eller ge mig trygghet från min rädsla. Igen i detta liv och i nästa liv. Skydda mig från skräcken i detta liv, skräcken vid döden, skräcken i graven, skräcken på domedagen. Och så säger Allahumma ihfadni min bayni yaday. Han ber Allah om skydd från alla sex håll. Finns sex håll, eller hur? Framför dig, bakom dig, höger, vänster, över och under. Och då säger här ulema, shaitan har sagt, som det nämns i Koranen, att han ska attackera människan från alla håll. Framifrån, bakifrån, höger, vänster. Gärna Allah skydda mig, från alla håll. Gärna gör inte någon vinkel där shaitan kommer in till mig, ondska kommer in i mitt liv. Utan skydda mig från alla håll och kanter. Alla aspekter, gör mig till en person som är skyddad. Namn. Och han söker också skydd från att straffas överifrån eller underifrån, att jorden ska sluka upp honom. Det är jordbävningar, att jorden öppnar sig, att drunkna, dränkas, liknande saker. Det är alla möjliga katastrofer som kan drabba människan. Så mashallah, den här duan är väldigt, väldigt viktig. Att man säger på morgonen och på kvällen. Och jag hoppas inshallah att vi ska lära oss denna dua. Och som ni också här förstod, att Abu Huraira sa här att profeten alaihi salam brukade säga denna dua på morgonen och på kvällen. Och författaren säger vad man säger på morgonen. Men också på kvällen. Inshallah. Och det är också nästa kapitel. Vad man säger på kvällen. Men det tar vi inshallah. Nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.